Tack Fader att du är så god mot oss. Så att du låter oss få gemenskap med vänner. Med människor som är väldigt svåra. Så att vi kan få lära känna kärleken. Och tack att vi också får lära känna din barmhärtighet gentemot oss själva. När du ser hur bristfälliga vi är. I gemenskapen, när vi kommer nära varandra, när vi kommer in i vänskap och riktigt djup relation, så uppenbaras alla möjliga saker i oss som vi inte tycker om. Och vi tackar dig för att du gör det med oss. För du har ett sätt att slipa och forma om och göra oss till nya människor, så att vi kan ikläda oss den nya människan som vi är i Messias. Vi tackar dig för det verk som är. Låt oss få gå vidare i den här processen att bli din sons avbilder. Vi tackar dig för att du låter allt samverka till det bästa, så att vi blir hans avbilder. Tack för de svåra tiderna. Tack för de svåra människorna. Tack för de svåra situationerna. Tack för de svåra sakerna som du låter oss gå igenom, för att vi ska upptäcka saker i oss själva som vi kan låta dig ta itu med. Och vi klarar inte av det här själva. Vi har försökt många gånger. Och därför så lägger vi det i dina händer. För det är du som kan det. Vi klarar inte det själva. Vi ber om hjälp. Och vi litar på att du vet precis hur du ska göra. För du är en god Gud. Och du vet hur du fostrar dina barn på allra bästa sätt. Prisat vare ditt namn. Tack för din kärlek. Tack för ditt ljus. Tack för att du lyfter fram det som ska lyftas fram här. Amen. Messias församling, det är något väldigt viktigt. Jag har ett långt studium som jag inte kommer att ta idag. Men jag kommer att introducera det här temat. Och med den eviges hjälp så kommer vi ta upp det i kommande samlingar som vi har tillsammans. Inte över nätet, utan är vi tillsammans. Och jag ber att den evige ska använda det här till att vi ska få en helt ny och större förståelse för vad Messias församling är. För i den kristna världen har vi lärt oss vad församling är i ett visst tänkande. Och en av de sakerna som jag tog upp med min bror, det var att när vi var små så var vi i en församling. Men vi kunde inte säga att vi hade någon vidare gemenskap med de medlemmar som fanns i den församlingen. Vi kände dem bara, nästan bara, av det som hände på mötena. Och då var det ett program, en typ av ritual kan man kalla det. Man sjöng, man läste, man hörde en predikan, och det var inget speciellt utbyte mellan de som satt i samlingen. Ibland var det någon som bad, och ofta var det samma bön som han hade bett under 20 år. Samma ord, fastän det lät ju väldigt fritt, men det var den pingstsiduren använde man då. Som man inte läser innan, utan man lät sig utantill. Och jag ställde mig på den tiden när jag var ung, jag var väl 18-19 år, en stor fråga: vad är en församling? Jag hade sån nöd med den här frågan, så jag gick med den i flera år. Och vi var så på någon ungdomssamling på något ställe. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Men det fanns en man där som jag hade gett något vittnesbörd, och han kom fram till mig och uppmuntrade mig och tyckte det var riktigt bra det jag hade sagt. Och jag fick sådär kärlek och förtroende för honom. Och fick hans adress och skrev ett brev till honom. Och ställde frågan: kan du förklara för mig vad en församling är? Och jag fick aldrig svar av honom. Och jag blev så ledsen. Inte ens han, den här goda, underbara människan, kunde svara. För jag kände att det jag levde som barn, det är inte en församling som den ska vara. Och den här frågan har funnits kvar ända tills idag. Och jag börjar att få ett svar. Vi ska gå igenom skrifterna. Vi ska titta vad skrifterna lär om det här. Men vi kan väl lägga en liten grund så att säga. Och det sa jag också till min bror. Jag har förstått nu mer och mer att grunden för en församling, det är gemenskap och vänskap. Annars är det ingen församling. Det är inte en struktur. Det är inte ett program. Det är inte aktivitet. Det måste bygga på relationer. Och det var inte så när vi var små. Vi såg varandra, men vi var främlingar. Vi träffades några gånger, kanske 2 gånger i veckan. Men vi kände inte varandra. Jag pratade om medlemmarna. Jag tänker på de äldre inom citationstecken i församlingen. Kanske var 40 år, 50 år sådär. Unga. Men då för mig var de ju äldre. Det var ju gamla gubbar och gamla tanter. Och en gång sa jag gubbe. Och då sa mamma, du får inte säga gubbe om den mannen. Och det hade hon rätt i. Det var riktigt bra att hon sa till mig. Men vi hade liksom inte den här kärleken eller gemenskapen. Vi pratade aldrig. Och var det något så var det att de tillrättavisade oss när vi gjorde något fel. Som barn. Och det är inte så som man ska bygga. Jag säger inte det här för att kritisera. Jag säger det här för att analysera. För att vi ska lära oss någonting av det här. Och fråga oss, vad är det Gud vill? Om det inte finns vänskap och gemenskap så är det ingen församling. Det är bara en samling människor. Knappt det. Det är kanske möteskonsumenter. Det hebreiska ordet för församling är kahal. Grundordet är kahal. Och det betyder just församling. Det finns lite olika ord här. Första gången ordet församling används, det är första Mosebok 35:11. Och det är just när Gud talar till Jakob att han ska bli ett folk och att det ska bli en församling av hedningar utifrån honom. Kahal goim. Ordet kommer från ett verb som betyder församla. Och det är första gången det används, det är faktiskt i parashan Vayakhel. Där har du samma ord. Andra Mosebok 35:1. Att församla. Men det kommer från ett ord att kalla samman. Och det är precis samma ord på grekiska. Så den hebreiska termen och den grekiska termen i de apostoliska skrifterna har samma grundbetydelse. Man kallar samman en grupp människor till att samlas. Och det ordet församling är ett bra ord på svenska. Så vi behöver inte komplicera oss med det, utan vi kan använda den svenska termen församling. Men då måste vi lära oss ordet vad det betyder. Alltså i ordets rätta betydelse. För många av oss här har en tanke om församling som inte betyder församling. En människosamling som har församlats. Utan man har en tanke på att det är någon slags organisation. En förening. Och en förening är också ett ord som är intressant om man bara tittar på etymologiska betydelsen av ordet förening. När man förenar någonting. Men i ett juridiskt perspektiv så är det någonting helt annat. Till exempel, jag fick lära mig att min morfar hade grundat över 20 församlingar. Jag tror man använder det ordet, grunda församlingar. Och det man gjorde, det var att man ordnade en förening. Man Och när en förening med stadgar, med styrelse och med medlemmar, och så registrerade man den inför myndigheter, och hade man grundat en församling. Och om man tittar på vad skrifterna där, så är det absolut inte det handlar om när man grundar en församling. Kan man grunda en församling? Sen kom då trosrörelsen till Sverige, och då talade man inte längre om att grunda församling, utan om att utropa en församling. Det var ju lite närmare skrifterna än att skapa en förening. Jag säger inte att det är fel att ha en förening. Men jag säger att det inte är det vad Bibeln lär om Messias församling. Att det är en församling. För fokuset ligger då på stadgar och strukturer. När det bibliska, det verkliga fokuset från himlen ligger på människor som har gemenskap med varandra, som är vänner. Vänskap är grunden för församlingen. Det finns en bok som är skriven om det av en predikant i Sverige. Och det var det som mitt lilla barnahjärta längtar efter. För jag upplevde, utan kritik, jag är tacksam till Gud för den upplevelse jag hade som barn. Men jag vill ändå lära mig av de misstag som har begåtts. För jag vet inte vad jag skulle vara om jag inte hade haft den här församlingen. Men det som var svårt för mig, det var när strukturen och paragraferna var det viktiga och inte människorna. Och jag förstod inte det då. Men det har jag förstått nu. Hur viktigt det är med människorna. Det är du som är viktig. Det är inte vad vi håller på med som är viktigt. I jämförelse med de som håller på med det. Svensken är produktionsinriktad. Vi tycker om att producera. Vi känner oss tillfreds när vi producerar någonting, när vi åstadkommer någonting, när vi är produktiva. Jag vet inte om alla känner så. Jag tror att det är en bra sak i Sveriges själ, svenska själen, men det är också ett ok och en plåga. Och här tror jag vi måste ändra lite prioriteringar. Vad är det som är viktigt? Ska det bli några stjärnor i kronan jag får? Eller har jag sett den som är i behov av min hjälp just nu här jämte mig? Just nu. Din tjänst i Guds rike är precis där du är just nu. Se dig omkring, där finns din tjänst. Lyssna på vad jag säger. Din tjänst i Guds rike, det är att du ser dig omkring just nu. Och ser vad du kan fylla ett behov. För där finns det. Det finns behov runt omkring dig just nu. Jag tänker på din situation. Inte just den här samlingen just nu. Precis här, att alla ska titta sig omkring här nu. Jag tror ni förstår vad jag menar. Det ligger inte andra sidan havet. Det är inte uppe i himlen. Inte nere i underjorden. Det är nära dig. Din uppgift är där du är. Jesua sa i Matteus, men han sa till Petrus, men det var Matteus som skrev om det, i Matteus kapitel 16. Vers 13 till och med 20. Där står det så här: då Yeshua kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Yeshua sa till honom: salig är du Simon, Shimon, Jonas son, ben Johanan. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och nu säger jag det hebreiska ordet, Sheols portar, dödsriket, inte helvetet. Felöversatt om det står helvetet i din bibel. Sheol betyder de döda. Graver. Hebreiskt tänkande. De som har dött. Dödens portar kan man översätta. Sheols portar ska inte få makt över den. Över församlingen. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder, som betyder förbjuder, på jorden ska vara bundet eller förbjudet i himlen. Och allt vad du löser, betyder tillåter, på jorden ska vara löst, tillåtet i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Den här texten har använts utav katolska kyrkan för att säga att Petrus är grundaren till katolska kyrkan. Och de protestantiska är ju väldigt aggressiva mot den tolkningen, att det är Petrus skulle, att det är han som är grunden till kyrkan. Och man menar att det är, man säger att det är Jesus som är grunden till församlingen. Och så säger den ena så, den andra så. Och då så ställer vi oss frågan: vem har rätt? Och då säger jag som Tevje i Spelmannen på taket: de har rätt båda två. För om vi tittar på, alltså, katolska kyrkan säger att du är Petrus och på denna klippa, på Petrus ska jag bygga min kyrka, min församling. Det är katolska kyrkan som bygger på helige Petrus. Och då säger protestanten: nej, han menar inte Petrus, han menar den bekännelse som Petrus har. Du är Messias, den levande Gudens son. Och det är Messias som är klippan, för det säger ju Paulus. Messias är klippan, det här var ju klippan som följde dem i öknen. Det står ju det i första Korinthierbrevet 10. Så det är inte alls Petrus, det är Messias, det är hans bekännelse som, på den som, bekännelsen som församlingen ska bygga. För det första, vilket språk talade Yeshua och Petrus? Va? Hebreiska eller arameiska. Men han talar inte grekiska. Namnet Petrus, från vilket språk kommer det? Grekiska. Och vad är ordet, vad är ordleken här då? Du är Petrus. Petros. Och på denna klippa, vad är det på grekiska? Petra. Det är en ordlek på grekiska. Men Yeshua talar ju inte grekiska. Va? Ja, men nu har vi problem här ju. Jag läste ett studium om just ordet Petrus, eller namnet Petrus. Och det finns inget namn bland grekerna som heter Petrus. Utan det är ett låneord till hebreiskan från den tiden. Ett grekiskt låneord till hebreiskan som naturligtvis betyder sten. Men det användes inte i den grekiska världen. Men judarna använder det namnet som på sina barn. Men han hade flera namn. Han heter Shimon Petrus. Och Paulus nämner om Shimon Kefa. Så det är ju... Kefa är ju på arameiska då. Som är klippa. Men han hade ju då ett... kanske tre namn. Simon på hebreiska, Kefa på arameiska, Petrus på grekiska. Och det var inte ovanligt att de hade olika namn. Det är likadant idag. Du kan ju åka på många platser i världen. Kommer du till Central- och Sydamerika så ser du att de heter William och alla möjliga engelska namn som är i spansktalande världen. Inflytande från andra språk. Och det var inte ovanligt på den tiden att det var inflytande från andra språk. Ordet synagoga är ju grekiska. Det finns många grekiska ord. Afikoman. I själva Pesach-firandet. Ett grekiskt ord. Afikoman. I en hebreisk firande. Så att det var utbyte. Du har också egyptiska ord från Egypten. Både egyptiska ord, arameiska ord och grekiska ord har kommit in i det hebreiska språket. Och det är ju som ett språk att det finns låneord. Vad sa du? Ordet Moshe. Så det är alltså inte ett bevis för att de talade grekiska när Yeshua anspelade på hans namn som just betyder sten på grekiska. Och på något sätt så var det inte en slump att han hade fått det namnet av sina föräldrar. Trots att det var ett grekiskt namn. Och Yeshua att spela på det. Han sa, det här är din livskallelse. Du är en klippa. Du är en sten. Och på den här stenen ska jag bygga min församling. Ja, men skulle han bygga på Petrus? Ja, båda har rätt, jag ska visa det sen. Visst är Messias klippan, och vi kan väl titta på några verser då. Om du ser ut så här. Om du tittar på mig med det ansiktet så kan vi väl titta på det då. Första Mosebok 28:18. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod. Vers 22. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Här har du första gången detta koncept kommer i Torah. En sten som han hade vilat på ska bli ett Guds hus. Okej? Okay? Här har du ordläcken, så det här är inget främmande för Torah-grundade människor. Just att en sten ska bli ett hus. Psalm 118:22. Stenen som byggarna förkastar har blivit en hörnsten. Vem är det för, vad är det för sten? Det är ju Messias. Det känner alla till. Jesaja 8:13-15. Jag säger ett citat snabbt här. Ni får fråga Elsemaj sen om ni missar det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara den ni fruktar och bävar för. Han ska vara en helgedom, men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Vem är det? Herren Sebaot. Så vi ser att både den evige Sebaot, Messias, nämns i skrifterna som en sten och en klippa. Jesaja 28:16. Därför säger Herren Gud så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion. Nu är det Herren Gud, den evige, som säger att jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Vem handlar det om? Messias. Daniel kapitel 2, vers 34-35. Och vers 44 och 45. Du ska få allting här sen i skrivet, så det är inget problem. Medan du såg på den revs en sten loss. Känner ni till den här bildstolen som kungen såg? Och plötsligt så var det en liten sten som kom och slog på den här bildstolen. Inte av människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren. och vinden förde bort det så att det inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Vad är det för sten? Messias rike. Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen är tillförlitlig. Zakaria 3, 8 och 9. Hör Josua, du överste präst. Du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män ska vara ett tecken. Så jag ska låta min tjänare telningen komma. Vem är det? Messias. Se den sten som jag har lagt inför Josua, över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Zakaria 4, 6 och 7. Då sa han till mig, se, här är Herrens ord till Zerubabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du stora berg, inför Zerubabel ska du bli jämn mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över dem. Vad är det för sten? Messias. Apostlagärningarna 8. Nej, 4. Apostlagärningarna 4, 8 till och med 12. Då uppfyllde Petrus sten. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi nu står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man, och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jeshua, Messias, Nazarens namn. Ni hängde honom på trä, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jeshua är stenen, säger Petrus. Här ser vi att här är ett eko från det samtalet i Matteus 16. När Jeshua säger, på denna sten, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och Petrus säger, Jeshua är stenen. Sten och klippa, vi ska titta på det på hebreiska. Det finns tre ord på hebreiska. Även, tzur, sela. Sten, klippa, klippa. Finns inte så många ord på svenska. Jeshua är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hörnsten till vad då? Till Messias församling. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Nu har vi tittat på att stenen och klippan symboliserar den evige och hans Messias i skrifterna. Så det är ju rätt att det är Petrus bekännelse. Du är Messias, den evige Gudens son, som är klippan. Det är rätt. Enligt skrifterna. Men i första Petrus brev kapitel 2. Första Petrus brev. Kapitel 2, vers 4. Till och med 10 skriver han: kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar. Nu är ni stenar också, säger sten. Första sten, kapitel 2, vers 4. Till L, ser du med 10. Så Mr. Sten säger nu till lärjungarna: kom till honom, stenen, och ni blir också stenar. Alla är vi stenar. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Vad är betoningen på människor? Levande stenar. Det är inte byggnaden som är det viktiga. Det är inte platsen som är viktig. Första gången var jag i Jerusalem. Så jag bodde hos en norsk broder i Messias, jude från födsel. Och han tog mig till muren för att be. Och jag hade väldigt mycket frågor på den tiden. Och sökte Gud var vägen går för den här upprättelsetiden som jag upplevde som vi lever i. Jag vill vara med i den sista tidens väckelse. Den sista tidens upprättelsetid. Och jag frågade, hur ska jag komma med? Jag visar mig vägen. Det var liksom, jag bad om visdom. Det var mitt rop ifrån mitt hjärta. Och jag kommer ihåg att Salomo hade sagt att om någon från fjärran kommer hit och ber om vad som helst, så ska du ge honom det från himmelen, din heliga boning. Så var jag ju där vid det huset som Salomo hade invigt, eller platsen där Salomo hade invigt sitt hus. Och bad om visdom, precis som Salomo hade bett om visdom. Så tänkte, det måste ju Gud tycka om att jag ber om visdom. Och när jag stod där och bad om att jag skulle få visdom, så hörde jag Guds röst i mitt hjärta som sa, jag bor inte i de här stenarna. Ja, men det vet jag ju, det har jag ju lärt mig för länge sedan. Det säger ju till och med Stefanus i Apostlagärningarna, Gud bor inte i stenar gjorda av människohänder. Men varför säger du det till mig? Det är väl ingenting, det vet jag väl. Ungefär så var min reaktion. Att jag stod ju vid muren då, liksom, dessa heliga stenar. Jag bor inte i de här stenarna. Nej, vet jag. Du bor i himlen. Och så bara jag är färdig med bön och så gick jag tillbaka och han satt där och väntade på mig, den här brodern. Och så satt jag med jämte honom. Och så la han sin arm om mig. Jag vet inte hur länge jag hade varit där, kanske en halvtimme eller en timme och bett. Och han var där snällt och väntade. Och så la han bara armen om mig så här. Han var gammal. Och så hörde jag Guds röst och säga, där bor jag. Det var en väldigt stark upplevelse. I denne broder, där bor Gud. Han bor inte i de stenarna, han bor här. Det här är Guds hus. Det var min första starka upplevelse i Jerusalem. Så ni ska som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Det är människor det handlar om. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Yeshua Messias. Det står ju i skriften, se jag lägger i Sion. Och det här är inte det jordiska Sion utan det himmelska Sion. För det finns ett Sion i himmelen. Där är den stenen lagd. För Yeshua blev inte lagd här på jorden. Han blev lagd i himlen efter uppståndelsen. Och det är uppståndelselivet vi talar om. Och det kommer vi ta mer om i eftermiddag. Dimensionen av Messias församling, vad det handlar om egentligen. Och här är det stora problem som har hänt i världshistorien, att man har dratt ner det som finns i himlen och försökt få det här på jorden och skaffa en struktur och på något sätt göra ett plagiat av det som är himmelskt, och så blir det fel, det går i kras och blir knasigt. Och det är alla kristna kyrkor, alla protestantiska rörelser, är påverkade av en felaktig uppfattning om vad församling är. Som kommer från Romkyrkan. Och det måste vi. Den här stenen måste krossa. Denna bildstod i vårt inre. Så att det blir en äkta förståelse av vad som är Messias riktiga församling. Okej, vi fortsätter här. Vi ska ta det på eftermiddagen. För er som tror är den alltså dyrbar. Alltså jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Ser ni att det är ett citat från Jesaja? Vi läste ju Jesajas text innan. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Här står det alltså att människor är stenar. Inte bara Gud och Messias, utan även andra. Så Petrus själv anser sig vara en sten. Och om du tittar på hans brev, vad han skriver, så ser du att det återkommer hela tiden två samtal som han hade med Yeshua som var väldigt intima. Det ena var: du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödens portar ska inte bli en övermäktiga. Och sen säger han: älskar du mig, Simon Jonasson? Var en herde för mina får. Och så vidare. De två samtalen finns ett eko i hans brev. Och nu i början på sitt första brev så är det den första samtalet med Yeshua som kommer upp här. Alltså det gjorde så starkt intryck på honom. Så det var liksom hans liv. Det var hans livskallelse. I Efesbrevet 2, vers 20, står det att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Messias Yeshua själv. Och i honom fogas hela byggnaden samman. Alltså människor liknas vid stenar i ett hus. Och det här huset är ett tempel. Och det här huset är ett himmelskt tempel, inte ett jordiskt tempel. I Uppenbarelseboken 21, vers 14, står det: stadsmuren hade 12 grundstenar, och på dem stod de 12 namnen på Lammets 12 apostlar. Grundstenar. Grunden för det himmelska, vad det nu är, staden, som också kallas för bruden, är de 12 apostlarna. Dörrarna in är Israels 12 stammar, men grunden är apostlarna. Skulle det inte vara tvärtom? Är inte Israel före apostlarna? Det var inte Jakobs söner långt före Yeshuas 12 apostlar? Vad är det för stad det talar om? Det är inte det jordiska, det är det himmelska. Vad var apostlarnas uppgift? Innan Yeshua dog så skulle de ut och tala om honom, att Guds rike hade kommit. Att de skulle omvända sig från synd och bota sjuka och driva ut demoner. Det var deras uppgift. Efter uppståndelsen, vad var deras uppgift? De 12. Okej, jag ska upprepa det, för det här är superviktigt. Vi ska reducera det till en enda mening. Apostlarnas uppgift var att vittna om Yeshuas uppståndelse. Ni är vittnen. Och det säger Petrus och alla. Ni kan se efter uppståndelsen. Det var deras huvuduppgift. De skulle tala till Israels folk om Yeshuas uppståndelse. Punkt slut. Det var deras uppgift. De skulle inte skapa ny regering i Israel eller skapa ny religion. Deras uppgift var att vittna för det judiska folket och möjligtvis också stammarna runt om, som var mer eller mindre identifierade på den tiden. Det ser man också i Petrus brev, att han skrivit till de förskingrade i stammarna, 12 stammarna. Så att hela Israel på något sätt, de 12 stammarna var deras mål. Men det som var deras budskap, det var uppståndelsen. De skulle vittna: vi har sett honom uppstånden. Det var deras uppgift. De behövde inte lära ut nya läror om hur man ska tolka Toran eller hur man ska uppfylla buden. Det kunde de sedan Mose. Det fanns redan ett ledarskap som hade blivit tillsatt av Gud. som hade fått auktoritet att göra detta uppgifter. Deras uppgift var inte att etablera halakha för judar, utan var att vittna om Jeshuas uppståndelse. Paulus hade en annan uppgift, för han gick till hedningarna. Men nu talar vi om de 12. Och de 12 är grundstenar i det himmelska Jerusalem. Det är grunden. Vad är grunden? Jeshuas uppståndelse. Den som inte har upplevt uppståndelsen är inte med den, är inte medborgare i den staden. Det här är Messias församling. Det har med uppståndelse att göra. Den himmelska staden, det himmelska Jerusalem, kallas både en stad och en brud. Och bara de som har upplevt uppståndelsen i sina liv har tillträde till den staden. Det är det himmelska Israel. Därför står det i Hebreerbrevet 12, vers 22. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental. Här talas det om en himmelsk verklighet, och det är Messias församling. Och nu på eftermiddagen ska vi ta upp andra begrepp som är väldigt intressanta och viktiga för oss att förstå när det gäller att bygga Messias församling, uppbyggas och förstå vad det handlar om. Far, vi ber att vi ska få mer förståelse av dessa hemligheter. Att du ska låta oss få visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om dig och om dina rådslut. Och att vi kan få dessa sanningar i praktik i våra liv. Här på jorden, det som finns i himlen. Sker din vilja som den sker i himlen här på jorden. Amen, kan ni rätta.